Jag tycker alltid det är skönt att veta lite om personen som står här uppe innan de pratar. Så jag tänkte bara presentera mig själv lite kort först. Jag heter Thomas. Jag går första året på pastorsutbildningen och jag kommer från Värmland. Jag kommer inte från Årjäng som Elin gör, utan jag kommer från Kil som är helt klart en bättre ort än Årjäng. Jag har varit en sväng nere i Småland och jobbat som ungdomsledare innan jag började här också. Men vi ber en bön. Tack Herre för att du känner oss Herre och du vet vad vi har med oss när vi kommer hit Jesus. Och nu ber jag att du ska öppna våra öron Herre så vi hör det som kommer från dig. Och du öppnar våra hjärtan Herre så att vi förstår vad du vill säga Herre. Och det som inte kommer från dig Herre ber vi att det faller bort och kommer i glömskan. Amen. Herren sa till Abraham: lämna ditt land, din släkt och ditt hem och gå till det land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk, jag ska välsigna dig och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man välsignar. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och dem som smäder dig ska jag förbanna. Och allt folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du har fått. Så börjar berättelsen om Abraham. Gå till det land som jag har visat dig. Detta är Guds löfte. Abraham ska få ett land. Och Gud upprepar detta löfte till Abrahams ättlingar, till Isak, till Jakob och även till slut även Mose. Det judiska folket ska få ett land. Denna tanken om ett land, ett utlovat land, ett judiskt land är centralt för den judiska tron. Och den är central för den judiska identiteten även idag. Allt som har skett tidigare i Bibeln fram till dagens bibelställe har mer eller mindre lett upp till denna stund. För Mose och hela det israeliska folket har precis nått dit, till det utlovade landet. Och de kan strax gå in. Och i den sammanfattningen vi hörde så berättas det om 12 spejare som går in i landet. Och alla 12 ser att det här landet är gott. De ser att det här landet är bra. Och som det står i Bibeln så flödar det av mjölk och honung. Och det här är en liksom återkommande bild om någonting som är gott i Bibeln. Det står flera gånger. Men när de kommer tillbaka till Mose så visar sig att det är 10 av de här spejarna som inte tror att Guds löfte kommer hålla. De tror inte att de kommer ta det här landet. Och de börjar sprida falska rykten. Och det som händer är att folket delas upp i 2 grupper. En stor massa som tänker det här är omöjligt. Det här kommer inte gå. Och de tappar tron. Och en liten massa som håller kvar och tror att Gud kommer hålla sitt löfte. Och det som man kanske helst skippar när man läser den här berättelsen är att när de här 10 spejarna sprider falska rykten och går emot Gud, så slutar det med att de faller ner och dör. Och det här är ett sånt ställe som ofta plockas upp när man ska kritisera Gamla testamentet eller säga någonting om kristen tro. Och det här stället är lite svårt att förklara. Och jag tänker inte bortförklara det här. Men jag vill ändå ge 2 förklaringar till varför det är som det är. Varför låter Gud människor falla ner och dö? Tror inte vi på en förlåtande och en älskande Gud? Den första förklaringen är att det judiska folket lever i ett förbund med Gud. Gud och det judiska folket de har skrivit på ett kontrakt, kan man säga. Och lite förenklat så är det här kontraktet att Gud säger: jag ska skydda er, jag ska ta hand om er och jag ska rädda er ur fångenskapen om ni tror på mig. Gud är herre över liv och död. Och det israeliska folket behöver bara lova Gud trohet. Och när de här 10 spenarna bryter det löftet så kan Gud inte heller hålla sitt löfte. För hela gamla testamentet är en balansgång mellan det att Gud gör, att judiska folket gör det Gud ber dem om och att de får välgång, eller att de går bort från Gud och saker och ting börjar gå ut för. Det är därför det judiska folket till slut hamnar i fångenskapen i Babylon. Så hela gamla testamentet är den här balansgången med om vi håller det här förbundet, om vi håller det här löftet till Gud. Och i gamla testamentet får det ofta ganska drastiska konsekvenser när man inte gör det. Trohet och tro är centralt i hela gamla testamentet och i hela Bibeln. Och om när de 10 spenarna bryter avtalet så kan Gud inte hålla sitt längre. Men Mose ber sen Gud: kan inte du förlåta hela folket, även den stora massan som tappade tron? Kan inte du förlåta dem? Och Gud gör det. Trots att de har egentligen brutit kontraktet. Och den andra förklaringen är att det finns en poäng som försöks göras här. Det är en teologisk poäng som försöks göra. För att det diskuteras ganska flitigt om händelserna i gamla testamentet verkligen har skett eller inte. Och det viktiga här är inte vad man tror i den frågan, utan det viktiga är vad texten försöker säga. Jag tror att texten försöker säga är att om du inte är helt hängiven till Gud, om du inte tror att Gud håller sitt löfte, så kan du inte komma in i det utlovade landet. Du måste vara helt tillgiven till Gud. Du måste tro att Gud kan göra det omöjliga. Och det som förmedlas här är att tron gör skillnad. För senare i historien, de här 2 spejarna som faktiskt tror att Gud kan göra det som verkar omöjligt, de är de enda som får gå in i hela landet. Den ena är Josua. Han blir ledare efter Mose. Han blir ledare för hela det israeliska folket. Och den ena är Kaleb. Honom vet vi inte mycket om, men det står att han får gå in i det heliga landet. Och Kalevs tro gör skillnad. Och Josuas tro gör skillnad. Och jag har 3 frågor till dig som jag hade tänkt att ställa idag. Och de här frågorna behöver du inte ha svar på idag. Men du kan bära med dig ett tag och fundera kring dem. Och den första frågan är: gör din tro skillnad? Gör din tro skillnad i ditt liv? Gör den skillnad för andra? Förra året så bodde jag i USA. Och då var min största identitet Thomas, den svenska killen. Och vart jag än gick så blev jag presenterad som: this is Thomas, he's from Sweden. Alltså, det här är Thomas, han är från Sverige. Det var det som gjorde mig unik. Och det där påverkade allting jag fick prata om. Och jag berättade ofantligt många gånger om våran gratis sjukvård och vilken bra sopsortering vi hade och att IKEA var svenskt och att jag tyckte om köttbullar. Det var hela min identitet. Och när jag är hemma hos min familj så är min identitet lillebror. Mina syskon blir fortfarande förvånade när jag vid 24 års ålder faktiskt hjälper till med saker och ting. när jag faktiskt ibland har någonting klokt att säga. Och min andra fråga till dig idag är: vad är din identitet? Vilken etikett sätter människor på dig? Är det kanske en yrkesroll du går in i? Är det en etikett du har satt på dig själv? Eller något som någon annan har satt på dig? Är du Pelles syster eller Johannas bror eller Johans man? Är du sjuksköterskan, chefen, eller är du pappan eller mamman? För när Israels folk ska gå in i det heliga landet så är det ganska stor skillnad för dem. För de håller på att gå igenom en hel identitetsförändring. För i Egypten så var de ett slavfolk. I öknen så var de ett ökenfolk. För Gud befriar dem genom från slaveriet och gör dem till ett ökenfolk. Ett ökenfolk med ett löfte om att få ett eget land. Och de ska strax få gå in i det utlovade landet. Och det som händer då är att det israeliska folket tappar tron. De tappar hela sin identitet. Och på något sätt så är det någonting som är väldigt mänskligt här. Att de tappar den tron när de ser det stora uppdraget som ligger framför dem. Men det israeliska folket är inte redo. De är inte helt redo att gå in i det förlovade landet, i det utlovade landet. Så Gud låter dem vandra i öknen ett bra tag till. Och Gud formar sitt folk i öknen. Och han formar dem genom tro. Min tredje fråga till dig idag är: vart i den här processen är du? Vart befinner du dig i den process där Gud försöker forma dig genom tro? Kan du identifiera dig med någon i den här berättelsen? Det finns ett par gånger i mitt liv där jag har upplevt att jag kanske är i det utlovade landet. Där jag har upplevt att jag har varit precis där Gud vill att jag ska vara. Och allting är jag tillfreds med. Och det skulle vara en jättehärlig beskrivning på det utlovade landet. Men samtidigt så tror jag att bilden av det utlovade landet är mycket enklare än så. Jag tror att det utlovade landet är där du känner dig befriad. Där du känner dig fri. Men vart i den här processen är du? Du kanske känner dig som slavfolket i Egypten. Där du inte riktigt har något val och bara måste tjäna din herre. Det förtrycket är ganska påtagligt. Till dig så finns det befrielse. Eller så känner du dig som ökenvandring, som ökenfolket som är ute på vandring i öknen utan någon riktning i livet. Som har fått ett löfte om ett utlovat land, men du kan inte se slutet på tunneln. Du kanske känner att du har tappat tron och tänker att Guds löfte gäller inte dig. Men Gud kanske håller på att forma dig och forma dig genom tro och göra dig redo för det som kommer senare. Eller så befinner du dig i det utlovade landet. Att livet är bra och att du är fri. Vart i den här processen är du? Och jag har ställt tre frågor till dig idag. Den första är: gör din tro skillnad? Den andra var: vad är din identitet? Och den tredje är: var i den processen är du? Och de här frågorna kan till synes inte ha speciellt mycket med varandra att göra. Men jag tror att de är starkt sammanvävda. Vad har Gud satt för identitet på dig? För den identiteten Gud sätter på dig är din djupaste identitet. Och jag tror att Gud kallar dig sitt barn. Jag tror att din djupaste identitet är att du är Guds barn. Och om du jämför den identiteten som Gud sätter på dig och den som du själv eller andra sätter på dig, hur är de annorlunda? För i Guds ögon så spelar det egentligen ingen roll vad du gör eller vem du är, utan det spelar om roll vems du är. Du tillhör Gud. Och den identiteten kännetecknas genom en sak. Din tro. Kalev och Josua, de visade att tron gör skillnad när de går in i det heliga landet. Din tro är det som gör att du får kalla dig Guds barn. Men det betyder det att de här spejarna som föll ner och dog inte var Guds barn? Är det här en korrekt återgivelse av vad som hände i den stunden? Eller är det en viktig poäng om hur viktig tro är? Det här är sånt ställe jag tror man behöver brottas med. Och jag har inga enkla svar på den frågan. Och jag tycker att ni kan diskutera det runt fikabordet sen. Men jag tror att vi får en ledtråd genom Jesus. För när Jesus hänger på ett kors så hänger det två rövare bredvid honom. Den ena rövaren hånar honom. Och den andra rövaren säger: Jesus, tänk på dig när du kommer med ditt rike. Och den här rövaren visar på att han förstår vem Jesus är. Hans lilla tro gör skillnad. För er som kan den så vet ni vad Jesus svarar. Han svarar: redan idag ska du vara med mig i paradiset. Jesus dör på ett kors för att visa att bara rövarens lilla tro räcker. Det räcker med att önska att Gud tänkte på dig. För Jesus predikar också om ett rike. Men inte ett rike i den meningen som vi pratar om idag, som är det utlovade landet. I Lukas 17 så säger Jesus: Guds rike finns inom er. Blir vi ibland så upptagna med livet att vi glömmer bort att Guds rike finns inom oss? Så ja, jag tror att din tro gör skillnad. För den pekar på din djupaste identitet. Den pekar på att du är Guds barn. Och den pekar mot Guds rike. Men var i den processen befinner du dig idag? Behöver du ta ett steg tillbaka i livet eller ett steg framåt i livet och inse att du är Guds barn igen? Herre, tack för att du vet att vi alla är ditt barn, Herre. Tack för att du vet hela vår historia och du vet allt vi har gått igenom, Herre. Och jag ber att vi ska få komma lite närmare dig, Herre, och inse att vi är dina barn en gång till, Herre. Jag ber att du ska fylla oss med din kärlek och din tro, Herre, så att du kan få forma oss genom den identiteten. Amen.